Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
Åh, nu kommer den fredagen som vi väntar på hela veckan. Veckans goda dag. Live från GP-huset Nyhetsshowen. En bubblig och lite fnissig Linnea Rönnqvist här inledningsvis i alla fall.
Ja, men det var som att Carl hade så himla mycket fredagskänsla i sina sån här. Ja, nu är det snart.
Vår producent,
ja. Ja, han brukar ändå vara så. Då blir det här om 10, det är det. Men nu var det bara så. Ja, vi kör då.
Alla landat i en skön fredagskänsla.
Ja, jag tror det.
Väldigt snabba sekunder han också. Om 15 sekunder är det klart, då har vi alltså 3, 2. Ja. Väldigt, väldigt fort gick det.
Det gick väldigt fort.
Ja, det är i alla fall fredag. Det är quizdagen som den ju nästan har bytt namn till nu fredagen. Vi kallar det inte ens längre. Gud vad skönt det skulle bli med quizdag i slutet av veckan. Så
underbart.
Säger vi istället.
Ja, mycket quizdagskänsla idag.
Quizdag. Mm. Måndag, tisdag, quizdag. Fast sen då. Ja, alla fattar. Nu blir det rörigt. Hur mår du, Linnea?
Du, jag mår bra. Jag har nog mycket av det här lite fnissiga i mig, tror jag. Men bra, hur mår du?
Ja, men jag mår också bra. Det är en god fredag. Du, idag förutom att det är quiz då, där du ska tävla mot Isabella sen, så kommer jag att prata om Börje Salming, som ju gått bort 71 år gammal i sviterna av hans ALS-sjukdom. Mm. Väldigt många fina hyllningar som kommit sen beskedet igår kväll. Mer om det alldeles snart. Vad ska du prata om?
Jag ska prata om Drag Queen Story Hour. Mm. Det har ju varit väldigt, fått väldigt mycket kritik under hösten.
Ja, en följetong. Fått kritik följetong också från ett ganska specifikt håll, va? Det är mycket Sverigedemokrater som
Precis. Det är en sån här stund som ska hållas på biblioteket i Kalmar imorgon. Och det är en lokal Sverigedemokrat där som inte tycker att
det är han jag tänker på, ja. Mm. Okej, mer om det sen då. Spännande, eller intressant i alla fall. I bakvagnen då, tjuvar har snott keltiskt guld i Tyskland. Det är vad som verkar vara ett ganska raffinerat tillslag. Gone in 9 minutes. Varom. Sen senast nytt om den här krogen vi snackat om i veckan på Öckerö. Den ska bomma igen nu efter twist. Jag kommer reda lite i det. Inte nu, men om ett tag. Det är lite så, ja, men lite byråkrati inblandat.
Just det.
Vad har du mer på listan?
Jo, men jag har en följetong som vi också har pratat om hela veckan. FIFA. De uppges slopa lite förbud på regnbågsfärger.
De har svårt att bestämma sig,
det kommer mycket olika nyheter där. Ja, och sen blir det också lite om en kissekatt på en flygplats.
Ja, perfekt. Det är högt och lågt här i Nyhetsshowen. Men du mår bra idag? Något annat som har hänt sen sist? Vi sågs ju igår. Men...
Vi sågs igår. Ja, inte så mycket har hänt mer än att jag ska få träffa två kompisar idag och dricka vin. Och det ser jag jättemycket fram emot.
Härligt.
Jag går och suktar efter, höll jag på att säga.
Jag bara tänkte på, det är så roligt här på morgonen, för vi tar ju en bild allt innan.
Mm.
Och så var det, eller han var inte ens lite sen, vår fotograf.
Nej.
Men det var att han ursäktade sig för att han hade varit ute och fotat, vad var det? En lastbil som kört in i en truck.
En truck, tror jag.
Som kört in i Mediamarkt.
Ja.
Och så glömmer man ibland då att de är ute på riktiga jobb.
Exakt.
Man måste skynda lite för att vi ska stå typ så här, posera.
För att vi ska så le och få en fin bild.
Till Instagram. Ja, det var faktiskt en tjuvar körde rakt in i Mediamarkt med truck. Det har han varit ute och fotat på.
En nattlig
kupp. Jonas var fotograf. Ja, precis. Polisen jagar de misstänkta som försvann från platsen med bil. Vittnen säger att de lämnat med massa säckar, säger Göran Karlbom vid polisen.
Mm-hmm.
Ja, en liten kortis om det som vår fotograf var ute på alldeles nyss. Artikel ligger redan på sajt. Snabba puckar. Och med det så kan vi väl passa på att gå över till lite hockeysnack, om man säger så. Ja, Linnea, Börje Salming har gått bort 71 år gammal i sviterna efter hans ALS-sjukdom.
Mm,
du hörde förstås om detta.
Ja, jag såg pushnotiserna igår.
Mm.
Gick ju, känns som det har gått väldigt fort.
Ja, precis. Det här är ju bara drygt en vecka efter att han hyllades i Globen, eller Avicii Arena som den heter nu för tiden, under evenemanget Tidernas hockeygala som hölls där. Och han fick ju stående ovationer, precis som han fick tidigare i november när han var i Kanada och i Toronto och tog emot enorma hyllningar där också. Vi kan börja med att lyssna på hur det lät för några veckor sedan då i Toronto just. The first Swede inducted into the Hockey Hall of Fame and the highest scoring defenseman in Maple Leafs history, Borja Salming. Ja, det bara pågår och pågår det här. Det är ju gåshud och rysningar liksom. Det är många som har pratat om det. Det har ju varit ett antal såna här klipp i november här där han har rest och tagit emot hyllningar. Och han är ju verkligen en av de allra största idrottarna som vi haft i Sverige och han är helt enorm i Toronto i Kanada. Vi återkommer till det. Men efter den här svenska galan som var för drygt en vecka sedan då, där han också hyllade, så sa hans fru Pia Salming att de skulle citat stänga dörren till den yttre världen från och med idag. Till SVT sa hon då att vi är glada och tacksamma, vi värms av kärleken vi får av Sverige, vi får brev skickade till oss, folk är fantastiska, vi tar en dag i taget, Börje bestämmer, han har taktpinnen, sa alltså hans fru. Och det var ju så att Börje Salming drabbades av den här nervsjukdomen ALS. Han berättade om det i en intervju med TT i augusti i år och sedan dess har han blivit sämre. Man har ju sett det på de här oerhört rörande bilderna då från de olika hyllningstillfällena att han är sjuk. Det såg man. Och att han hade på slutet svårt med både talet och att liksom röra sig fullt ut. Och man tänker ju på honom som den här otroliga kämpen och tuffingen, för det var ju det han var känd som spelare. Att han aldrig gav sig, han slet hela tiden, han tog så sjukt mycket stryk och liksom in i det sista föreställer jag mig att han gjorde det för att närvara på de här hyllningarna.
Ja, för det var väl inte liksom helt självklart att han skulle kunna åka till Toronto till exempel. Nej. Men jag får mig ändå att det var så här, att han ändå kom iväg.
Ja, det måste varit en kraftansträngning, gissar jag. Och jag har hört andra som Anders Maskan Karlsson, en annan ikonisk hockeyspelare som pratade om det. Att liksom, ja, man såg att han uppbådade den styrkan han hade liksom, när han närvarade där i Globen. Men han var ju mycket mer än en tuffing på isen och en hårding. Liksom. Typ alla de här stora stjärnorna från när jag växte upp på 90-talet har ju pratat om honom som en stor idol och förebild. Vi kan lyssna på Niklas Lidström då, en av Sveriges bästa spelare någonsin han med. När han pratar med Sveriges Radio om Börje, dels som idrottslig förebild men också om hans värme som person.
Ja, det började som liten grabb som hade man Börje som idol när man själv ville vara en hockeystjärna och drömde att man skulle till NHL, så var Börje min stora idol. Sedermera fick jag chansen att spela tillsammans med honom också i Canada Cup 91. Vi var backkollegor. Det var ju en dröm som gick i uppfyllelse. Sen när man har lärt känna Börje efter karriären så fick man se vilken otroligt varm och omtänksam människa han var. Så att det är verkligen ett tungt hjärta en dag som denna.
Ja, många har jag hört under morgonen och gårdagskvällen pratar om honom som en väldigt varm person och väldigt snäll. En lagkamrat. Och, han hade ju kanske den bilden utan många tänker på honom som just en sån här tuff hårding, liksom blockar skott hela tiden, blockar med ansiktet liksom, att han verkligen var så här bet ihop och körde på. Men också de som träffat och känner honom pratar om honom på om honom med den här värmen och så. Och för att förstå liksom hans storhet, för jag måste upprepa det, att han är en av de absolut största idrottarna som vi haft i Sverige, så måste man backa till när han stack över Atlanten då för att spela i Kanada och Toronto. För det man säger om Börje Salming, han var inte först med att åka dit, men det man säger är att han öppnade verkligen dörren för alla senare svenska NHL-proffs. Han visade att det är möjligt att komma över. Det är skittufft och jobbigt, alltså fysiskt. De fick liksom rakt av stryk på plan liksom. De här första svenskarna som stack över. Han spelade i Brynäs i Sverige, sen åkte han över då med lagkamraten Inge Hammarström. Och vi kan lyssna lite på när Inge då berättar för Sveriges Radio hur det var att komma dit som två svenskar.
Man fick ju höra i stort sett varenda match inledningsvis att vi liksom skulle åka hem, go back home, och vi förstod att vi var där och tog kanadensarnas jobb lite grann. Och det var hårda bud så att säga. Vi brukar säga att det var ingen dans i parken, va? Men vi hade gett oss lov varann att det här ska vi klara av, även om det kommer att göra ont, och det gjorde ont. Vi fick mycket stryk. Och ingen av oss kunde ju direkt slåss, utan vi var ju tvungna att stå upp så gott det gick.
Ja, de fick anpassa sig.
Ja, det är en hård sport.
Ja, verkligen. Och det var väl nog ännu hårdare, alltså ännu fulare tag på den tiden. Och mindre skydd, bara för att nämna en sån sak. Men, för jag menar, Börje Salming, innan han liksom gav sig ut i den stora världen, verkligen på den internationella scenen, så kom han ju från ganska enkla omständigheter, får man säga. Han föddes i Kiruna på sjukhuset där, 51, och han växte upp i en liten sameby som heter Salmi. Och han har berättat om sin barndom i sommarpratet han gjorde, om hur han brukade fiska och jaga med sina farbröder. Och så här. De hade ingen båt, men de paddlade ut på en planka och fiskade. Och
just det, är något bildäck satt de bara, va?
Ja, det har jag inte hört, men så kan det vara. Ja. Han berättar om de här liksom, han väldigt varma känslor kring sin barndom typ, och den var enkel men också präglad av någon sorts värme där i stora delar. Sen så skulle han ju då verkligen ut i den stora världen liksom, kommer från den bakgrunden över till Kanada. Vi kan lyssna bara på en bit från just hans sommarprat när han pratar om när han möter en talangscout för första gången, tror jag i alla fall, från Kanada.
När jag sitter där i omklädningsrummet så knackar det på dörren. En man som presenterar sig som talangscout för Toronto Maple Leafs kliver in. Jag tror han frågar om jag kan engelska. Så jag svarar yes. Och sen frågar han om jag vill komma över och spela hockey i Kanada med Toronto Maple Leafs. Och jag svarar yes, för jag kan ju ingen mer engelska.
Ja, fint på något sätt. Mm. Och det var just i Toronto han stack då, och Maple Leafs och spelade. Och han spelade inte bara där, men totalt i NHL så gjorde han över 1000 matcher och 16 säsonger. Och han blev ju så stor i Kanada så att det inte är klokt. Alltså, det är ju ett ikoniskt svenskt idrottsögonblick då. Det utsågs till tidernas ögonblick på den här hockeygalan som jag pratade om förut. När Sverige skulle spela match i Kanada Cup, en jättestor hockeyturnering, när det begav sig 76 i Toronto, och Salming spelade ju i Toronto som jag sa, och Sverige skulle möta USA där. Men det otroliga som hände då var att publiken reste sig och hyllade bara Börje liksom jättelänge. Det tog aldrig slut. Så här lät det i amerikansk TV. Many are standing. To them. Here they are. I said many are standing now. Everyone in the building is standing. For Börje Salming. Ja, det pågick jättelänge. Så stor var han. Vi kan lyssna också på ett kort inslag i kanadensisk tv från den tiden, som väl ger lite en bild av Börje Salmings status där. In the short time he's been here, Börje has become one of the National Hockey League's biggest stars. However, this can present some problems for such a modest and shy fellow who really doesn't enjoy being in the public eye 24 hours a day.
It's all right sometimes, but it's have been too much for a while now, because after the Canada Cup and everything like that, so and shy, I don't know if I'm shy.
Nej, han kanske uppfattade som det, men frågan är om han var så himla blyg egentligen. Han kan trygg i sig själv, det är min bild när man ser honom så här. Men som sagt, han gjorde den här osannolika, otroliga resan från Kiruna till Kanada och blev legend och uppnådde ikonstatus där. Men sen så, efter många år, så drabbades han ju till slut av den här sjukdomen ALS. En fruktansvärd sjukdom på många sätt, och vi ska lyssna på när Inge Hammarström igen då, han som reste till Kanada med Börje, om hur det var när han fick reda på att Börje var sjuk.
Det blev ju omtumlande när han ringde mig tidigt på året och talade om att det är någonting som är fel, men jag vet inte riktigt vad jag har för för fel, va? Men han sa inte riktigt rent ut först framåt mars. Då sa han, vi pratade vid på telefon och han sa att jag har med all säkerhet ALS. Och då blev det mycket tårar både från min sida och Börjes sida. Så att han hade väldigt svårt att prata för att han förstod ju vidden av det hela. Och det gjorde ju även jag. Va? Så att, det har varit en väldigt jobbig tid från det han fick den definitiva diagnosen.
Ja, det här var från Sveriges Radio, deras minnes- och hyllningssändning som de hade igår då om Börje Salming. Och han hyllas ju unisont idag för sin hockey, sin laganda, sin värme, sin vänlighet. Och vi kan ta lite hur det har låtit i kanadensisk tv senaste dygnet.
He opened the NHL doors to generations of European players.
One of the best defensemen the NHL has ever seen. One of the smoothest skaters of his or any other era.
His death, a sad reminder of the mortality of our heroes.
Ja, en fallen hjälte där borta, en av de största genom hockeyns historia. Och avslutningsvis kan vi lyssna på en annan av de allra största svenska hockeyspelarna, Peter Forsberg, när han pratade om Börje Salming efter hyllningarna då i förra veckan. Det är ljud från Sveriges Radio igen.
Han har haft en fantastisk karriär, sen är det jobbigt att se vilket stadie man är i sjukdomen och sådär, så det gör ju ont. Kan man tänka tillbaka de gånger jag fått träffa honom och fått spendera tid med honom och spela med honom och mot honom. Och, det var en bra människa och otroligt stort hjärta. Och bara få komma hit idag och jag tror också att man tittar vad han gör, liksom sprider kunskap om sjukdomen och ser till att vi får in medel så vi kan ha bättre forskning mot den här bedrövliga sjukdomen. Och...
Kämpade på och ville göra en insats in i det sista.
Ja, jag tycker det. Jag kände det igår när liksom jag såg nyheten. Det är ju, alltså, visst, man visste att han var sjuk, man visste att liksom, han har inte så långt kvar. Mm. Men det kändes också så skönt att han fick göra de här grejerna nu på slutet. Att han verkligen fick bli liksom hyllad ordentligt. Ja. Och att han orkade det.
Ja, det får man verkligen säga. Ja. Det finns ett fint bildspel också på vår sajt gp.se med bilder från Börje Salmings liv och karriär och flera ord och texter och från Johan Rylander till exempel, vår hockeyreporter, hockeyexpert här på GP. Kan man säga. I alla fall, Börje Salming avlidit 71 år gammal, en av våra största idrottare genom tiderna. Yes, du ska snart prata vidare ju om hela Drag Story Hour Gate.
Drag Queen Story Hour Gate.
Ja, Drag Queen Story Hour Gate. Det ska du göra, vi ska få nyhetsvep från Isabella Persson, men innan det ska vi ha sponsormeddelanden.
Nyhetsshowen presenteras av Rolfs Flyg och Buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Älvstranden.
Ja visst, quizdeltagare nummer 2, eller Isabella Persson som hon heter, egentligen är på plats. God morgon Isabella.
God morgon.
Det är du som står inför den digra uppgiften att utmana Linnea Rönnqvist i quiz idag. Hur går tankarna liksom?
Nej, men det är bara, jag ska bara vinna.
Du ska bara vinna. Det är liksom inte svårare än så.
Nej.
Nollställer resten av sig själv och bara går in i vinstmode så. Nu dör det blicken i så fall. Det är bara att se hur hon ser.
Kommer de kunna göra nyhetssvepet, undrar man? Eller är det bara quiz i hela?
Det är jag helt säker på att de kommer. För om det är någon jag känner som en proffs, ja men då är det... Person.
Oj, Isabella Persson. Fortsätt,
I person.
Kom igen.
I person, Isabella Persson. Jag stoppar där och lämnar över till dig med nyheter.
Och jag tar vidare du
Slutade Kalle, som vi tidigare hört, så sörjer hockeyvärlden Börje Salming. Peter Forsberg, Henrik Lundqvist och Niklas Lidström är bara några av dem som hyllar Salming och hans betydelse för idrottssverige. I gårdagens omgång av SHL hölls en tyst minut för Salming, som i somras diagnostiserades med ALS. Han blev 71 år gammal. Som en följd av det ökade säkerhetsläget i Sverige så har Göteborgs hamn bestämt sig för att beväpna sina vakter. Den senaste tiden har flera personer gripits misstänkta för spioneri och flera experter menar att kritisk infrastruktur kan vara av intresse för just spioner. Göteborgs hamns säkerhetsskyddschef Thomas Fransson säger att hamnen kan vara ett potentiellt mål då det är ett av Skandinaviens största skyddsobjekt. Över 600 barn och ungdomar med Greta Thunberg i spetsen stämmer staten. Det är organisationen Aurora som ligger bakom stämningen och de menar att staten måste göra mer för att begränsa den globala uppvärmningen. De menar också att om klimatåtgärderna inte nu är tillräckliga så hotar det de mänskliga rättigheterna i framtiden. I praktiken kommer domstolen alltså att behöva bedöma om Sveriges klimatpolitik strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
Hatten av för att du tog dig igenom säkerhetsskyddschef.
Ja.
Bra jobbat. Det ordet, just det här med Greta och gänget stämmer svenska staten. Det är lite spännande. Det har ju väl skett i andra länder, va?
Ja.
Vill jag minnas.
Ja.
Jag hörde något inslag om det på radion i morse. Typ,
och där verkar de ju ha haft viss framgång, de som har stämt i andra länder.
Ja, det är så.
Kunde se. Ja, det verkar ändå ha varit, ja, kanske inte att de fick allt de ville, men det verkar liksom ha gett något i alla fall.
De fick hela statsbudgeten i skadestånd. Ja.
Varsågoda och gör om den som ni vill.
Det verkar ju vara ett fenomen i alla fall som pågår.
De ska ha jobbat på den här stämningsansökan. Eller den här stämningen i 2 år.
Ah, ja, okay.
Den här föreningen. Så de liksom
det är inget som gjorde i affekt. Så.
Nej,
bara...
de har suttit och knoppat ihop.
See you in court. Ja, jag hörde något inslag där att det skulle bli svårt. Liksom. Eller utmaningen är att motivera det juridiskt. Att man juridiskt ska liksom kunna stämma dem då. För att det är lätt att det bara blir en politisk fråga. Men här är det juridiken och det är en annan sak. Det vet vi sedan gammalt. Lätt som jag typ har jättemycket erfarenhet av att bli stämd. Det har jag inte. Dock lite, ska jag vara. Men Isabella, vi ses om en stund där. Det blir quiz.
Då blir det vinst.
Då blir det vinst. Ja, någon kommer göra
vi
vinna i alla fall.
Vi får väl se.
Ja, någon kommer vinna, det kan jag lova. Ja, Linnea Rönnqvist.
Jag bara hittade ett långt hårstrå på min mikrofon som jag plockar bort.
Ja, men det var väl bra.
Ja.
Då är vi trygga.
Ja, men precis. Nu blir det Drag Queen Story Hour.
Ja.
Vad känner du till om detta?
Nej, men jag känner ju till att det har varit på tapeten typ i några veckor. Att det har varit, ja, det är ett evenemang där de läser sagor och så har det fått kritik av framförallt Sverigedemokrater, vad jag uppfattat. Men berätta gärna
jag
mer.
Jag berättar. Det är helt enkelt sagostunder med drag queens. Och det har ju anordnats några sådana här stunder på olika bibliotek under hösten. Och det har ju fått mycket kritik. Och det senaste nu då är att det har nått ända till kulturministern Parisa Liljestrand som har uttalat sig.
Ja, det är det som är senaste nytt här.
Det är det senaste. Och vi kommer till det om en liten stund. Men jag tänker vi tar det lite från början.
Ja, det är bra.
För det finns då alltså en organisation som heter Drag Queen Story Hour. Mm. Och den startade i USA. Men det finns också en liksom svensk variant av det här som heter Drag Queen Story Hour Sverige då. Och den föreningen startades 2017 av drag queensen Lady Busty och Miss Shameless. Så det här är egentligen är det liksom ingen ny företeelse.
Nej, det har funnits ett tag.
Det har funnits i några år och det som har hänt är då att ja, nu har det börjat bli kritiserat och omdebatterat. Men vi kan lyssna lite på när de beskriver det då helt enkelt som normkreativa sagostunder för barn. Och så här sa då Miss Shameless till SVT i oktober.
Det är kärlek, det är vänskap och det är det våra sagostunder handlar om. Vi har många osynliga normer som finns, att man ska vara på ett visst sätt, man ska se ut på ett visst sätt, man ska prata på ett visst sätt. Och det twistar vi med i våra sagostunder.
Så det har ju funnits, det har de hållit på med i några år liksom. Men under hösten då så har de här sagostunderna fått mycket kritik. Det var en sån här sagostund som ställdes in på Olofströms bibliotek, skulle den ha varit, i Blekinge. Mm-hmm. Men den fick ställas in efter att biblioteket hade fått flera hotmejl.
Okay.
Angående detta. Jag vet inte exakt vad de liksom bestod i, men de avgjorde i alla fall att vi får ställa in. Och så fick de ha den digitalt istället.
Men den här kritiken, den är liksom, men dels, jag vet att du kommer till det lite grann, men det är dels från en väldigt specifik sverigedemokrat, men också från mycket så privatpersoner då som reagerat. Alltså det är inte så...
Alltså det är det ju. Ja. Och de här hotmejlen vet man ju ingenting om, vem som har skickat såklart. Mm. Men precis, det är en Sverigedemokraterna i Kalmar. Mm. Vi kommer in på det snart här. Och det var också en sagostund i Malmö på biblioteket där ganska nyligen. Då fick man ha väktare på plats.
Oj.
Under sidan. Det är en väldigt konstig kombination liksom. Sagostund för barn och väktare.
Fan.
Ja, imorgon... Då ska biblioteket i Kalmar ha en sån här sagostund. Och det har då sverigedemokraten Jonathan Sager kritiserat. Han sitter i kommunfullmäktige i Kalmar. Mm,
ja, men det är han jag har hört om, ja.
Ja, och det är då sverigedemokraterna i Kalmar vill att man ska stoppa den här sagostunden. De vill inte att man ska ha den. I början av november så sa han till SVT då att han ser det som direkt opassande att genomföra ett sånt här event.
Aha.
Och han menar då bland annat att man förvirrar barn.
Okej, det är det han tycker.
Ja, han tar liksom upp att det är tvååringar och de kan inte liksom, de kan tänka på att de är hungriga eller inte liksom. De klarar inte av att ta in det här normkritiska då.
Okej, men undrar vad han har för liksom på fötterna för att säga det, om han liksom har någon pedagogisk bakgrund eller...
Ja, det känner jag inte till.
Nej.
Att han har.
Det var en fråga som ploppade upp. Ja.
Ja, och han menar också då att han vill att kommunen ska skapa ett slags förbud mot att stötta verksamheter som riktar då sexuella anspelningar, normkritik eller normkreativitet till tvååringar, säger han till SVT. Mm-hmm. Ett förbud mot detta skulle enbart vara ett principiellt beslut om att inte finansiera det med skattemedel, menar han då.
Okej.
Okay. Mm. Och kulturministern då, Parisa Liljestrand, hon har då gjort ett skriftligt uttalande nu till TT. Och hon säger då, principen om armlängds avstånd är en helt central styråra för regeringens kulturpolitik. Det är glasklart både i regeringsförklaringen och Tidavtalet. Jag tycker inte att politiker, vare sig på nationell eller lokal nivå, ska styra över innehållet i kulturutbudet. Exempelvis sagostunder.
Nej, men det är ju en väldigt aktuell fråga där med armlängds avstånd. Det debatterades ju även innan valet, liksom, vad ska politiker lägga sig i och inte. Och den principen med armlängds avstånd har ju varit regerande väldigt länge i Sverige ändå. Att man inte ska blanda sig i vad enskilda institutioner väljer att liksom lägga pengarna på. Lägger en kulturbudget liksom.
Exakt, att man inte liksom ska ha åsikter om exakt vilken typ av konst som görs och hur den ser ut. Och
man ska inte micromanagea det,
nej,
har det brukat heta ungefär.
Ja, precis. Och Jonathan Sager då, han har kommenterat kulturministerns uttalande och han säger så här till SVT.
En armlängds avstånd från kulturen och den då nästan praxis som har varit, den slutar absolut gälla när då direkta perversa material inte hålls en armlängds avstånd från barn.
Men det här känns ju ändå objektivt som det är äpplen och päron, va? Eller sådär att han pratar om, eller... armlängds avstånd med politiken till det här biblioteket är en sak, men det som han uppfattar att liksom det som de gör, han tycker det är pervers då, det ska ha en armlängds avstånd till biblioteket, det är ju från två olika håll,
det
blir ju någonting, och sen får det ju verkligen stå för honom hur
absolut.
Han ramar in det liksom, men jag bara tänker på så här, jag vet att dragshows inte bara är att man klär ut sig, utan så här, det är en hel kultur och allt sådär, men bara så här, utifrån en tvååring, alltså det jag vet om tvååringar är att jag tänker typ att det skulle vara den bästa, nu vet jag att det här är liksom sagostund, det är inte en dragshow liksom, men att det skulle vara typ det bästa underhållning som finns för en tvååring, för de älskar typ att klä ut sig och showa så, inte alla, men den erfarenheten jag har av vissa tvååringar i min närhet är att de inte är helt främmande för att slänga på sig liksom, ta lite plats och slänga på sig lite typ flashiga kläder.
Nej, ja, nej, precis.
Det var en parentes bara.
Men, ja. Men han säger ju det också, Jonathan Sager, att det är inte dragqueensen, det är innehållet i liksom sagostunderna, typ det här normkreativa. Normkreativa, mm. Precis. Det är det han liksom... ja, ställer sig frågan till.
Men jag tycker att han är lite, jag har inte tagit del av varje citat överallt, det är svårt att göra, men det är ändå lite luddigt exakt mm. vad som är problemet. Han tycker att det blir för komplicerat för tvååringar, att man
ja,
utsätter dem då för någonting som de borde skyddas från.
Ja, han menar liksom att, att de riskerar att bli förvirrade för att de inte kan uppfatta att det är för komplicerat för dem med liksom, ja.
Det är också ett ganska vuxet perspektiv han lägger på en tvååring då. Bara för att liksom vrida och vända lite på problemet, liksom lite förhålla sig kritiskt till det han säger. Så att
absolut,
säga.
Ja. Men den här sagostunden då på biblioteket i Kalmar,
ja.
Den blir fortfarande av.
Ja, det blir den.
Ja, det verkar vara två olika sagostunder efter varandra imorgon då, på lördag, och den är fullbokad.
Ja, ah, okej, okay. Succé alltså.
Succé.
Kul för arrangörerna. All right. Okej, okay, det är det vi vet ungefär då. Ja. Kulturministern har uttalat sig, den här Sverigedemokraten är fortfarande kritisk, men det kommer bli av.
Ja, sagostunden kommer bli av.
Ja, ja, men vad bra att få en liten genomgång av detta. Det har ändå bubblat ett tag. Jag vet att det har liksom varit lite här debatt om det i USA också.
Ja, precis. Och man har ju sett det, men det är ju ganska intressant att det har funnits i flera år. Och nu har det blivit... Mm. Liksom ja,
det placeras ju in av en del debattörer i kulturkrigsfrågan. Liksom. Jag vet att Jonas Gardell skrev ju någon artikel som blev ganska uppmärksammad om detta. Liksom, när han så här, nu är, jag parafraserar, jag kommer inte ihåg exakt, men nu är liksom så här, HBTQI-personen en del av kulturkriget. Liksom, som förs liksom, av SD mot dem, typ, var ju hans take ungefär. Då, liksom. Ja, väldigt intressant. Vi går vidare, va?
Det gör vi.
All right, det blir quiz alldeles snart. Jag har laddat upp med ett packe ljud som vanligt. Det blir... ja, men lite veckan som gått frågor och sådär, och det blir lite skoj och det blir lite så nutidsorientering. Ah, folk vet ungefär hur ett quiz går till, va?
Det vet de tror jag. Jag börjar genast så här, jag vet inte varför jag börjar sträcka på mig. Liksom. Jag börjar
så... ut liksom, det är en nervositetsgrej tror jag.
Ja, eller så är det en laddningsgrej.
Ja, det kan det vara också. Nu blir det lite reklam.
Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
Ja, där drog jag upp mickarna lite tidigt. Man hörde kanske ut när Isabella Persson slängde av sig någon typ av hörlurar där borta för att rusa fram här till mikrofonen. För nu är det quizdags, hörni. Och jag vet ju att du är laddad, Linnea. Du har ju liksom börjat stretcha och förbereda dig på det sättet. Yeah. Du gör vad du kan.
Snacka inte ner mig nu.
Nej, det är väl en del i förberedelserna bara. Men annars har ni liksom... Nu har vi hållit på med quizet ett tag. Jag vet inte, Isabella, har du liksom anpassat din vecka någonting efter det? Att du lägger saker på minnet på ett annat sätt? Eller har du fortsatt leva ditt liv som vanligt? Även fast ett quiz pågår i nyhetsshowen Life on GP-huset.
Jag känner nu att jag har gjort ett misstag att inte lägga saker på minnet.
Ja, eventuellt. Linnea?
Nej, jag har inte liksom pluggat på något sätt, för att det känns som att det känns som att det är ett bra quiz på det sättet. Man kan liksom inte, fast också dåligt. men man kan liksom inte så bara typ så, och lyssna på nyhetsshowen hela veckan och så kan man alla svaren.
Nej.
Utan det är ju ändå lite i vägstickningar.
Ja, men man vill ju att man ska belönas lite för att ha lyssnat, men också att man inte ska ha tvunget ha lyssnat. Nej. Det är en balansgång där som jag går hela veckan. Men det sägs där ute i stugorna att det är ett oerhört uppskattat moment där med quiz och något av den typen av uppgifter.
Men vi älskar att quizza. Jag och Linnea älskar att quizza.
Ja, det är underbart. Väl helt känt vart jag står i quizfrågan.
Ja, det är känt. Vi ska gå in då i rond ett. Det går ju till så för folk som kanske tunar in för första gången att vi har två ronder har vi landat i nu. Den första är så att jag ställer en eller flera frågor baserat på en dag i veckan, en nyhetshändelse, något som har hänt i nyhetsväg eller något som har skett här i programmet. Så det är en aktuell händelse. Sen kan frågan handla om något från den aktuella nyhetshändelsen eller spreta ut lite grann, lite mer så generell allmänbildning eller bara kluris. Vi börjar då med den här rond ett. Något aktuellt som sagt.
Får jag bara fråga, hur ska man svara?
Ja, fick en bra fråga. Du tar upp ett Word-dokument eller någonting att skriva i din dator och så svarar man medan jag frågar. Sen kommer vi rätta idag efter liksom varje dag. Så när jag har kört måndagen så rättar vi den direkt så vi inte håller folk på sträckbänken så jävla länge.
Nej.
Det betyder att ni har ganska kort tid på er att svara, men deal with it bara. Ja, i alla fall den här ronden som vi ska spela nu, den kallar jag för en dag, en fråga.
Då handlar det om att också plocka upp det som är dagsaktuellt, läsa tidningar, TT-telegram, eget idéarbete, resonera med resurser.
Ja, Tommy, ta ton. Alltså jag har lyssnat, började lyssna ironiskt på den här låten i veckan. Sen kunde jag inte sluta.
Nej, men den är så bra.
Hela eftermiddagen bara, wow!
Ja! Den är, man vill bara brista ut i fortsättningen.
Den är jättebra, sen har den partier som inte är så bra också, vill jag ändå vara tydlig med.
Ja, toppar och dalar, men de fastnar.
Slipat på min Tommy Nilsson. Jag vill inte ta den nu.
Bytte du låt nu?
Ja, jag vet, men den är enklare på något sätt. Jag bytte låt. Pappa tyckte jag skulle märka.
Vilken Tommy Nilsson-låt blir det nästa vecka?
Ja, det får vi se. Det får vi se. Men en dag en fråga i alla fall, som vi hörde i klippet här som låg över på introt, så från filmen om Västernytt, som är filmen från SVTs lokala nyheter då, från Område Väst. Det var ingen film som gick upp på bio då, men den finns där ute för de som letar. Men där hörde vi en redaktör prata om att det handlar om att plocka upp det som är dagsaktuellt, läsa tidningen, TT-telegram, eget idéarbete och så vidare. Och det är ju lite det som man hoppas att ni har ägnat er åt veckan, kommer ägna oss nu också då. Eget idéarbete och liksom baserat på den här typen av förberedelser. Vi börjar med måndagen helt enkelt. Då snackade vi om Gianni Infantino, högsta chefen för FIFA, den internationella fotbollsorganisationen. Han höll ju ett inledande tal eller någon sorts anförande på en presskonferens där inför fotbolls-VM i Qatar som ju är i full gång. Och då sa han så här.
Not African, I'm not gay, I'm not disabled.
Ja, det var inte så att han började med bara, vad ni vet, I'm not gay. utan det började ju med egentligen då att han pratade om hur han kände sig. Han bor ju i Qatar nu för övrigt, Infantino. Och jag vet inte om det var att han sa det där I'm not gay bara för att liksom, han inte skulle bli typ fängslad. Man måste säga det ibland i Qatar så ingen kommer och bara, är du bög eller? Följ med här.
Ja, det är så sjukt.
Ja, det är lite sjukt. Men ja, det han började säga var ju det här.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel
Skojar jag till det lite grann där, jag klippte ner den lite grann också för att han tog så långa konstpauser. Han hade verkligen sån I have a dream känsla. Ambitioner. Ja, han kände liksom att det här kommer bli stort i min tolkning. Så han tog väldigt långa konstpauser men jag klippte ner dem. I alla fall det har varit väldigt mycket snack om det här talet. Han pratade ju också då sen att liksom, han känner sig som qatarier, han känner sig som arab, han känner sig som gay, disabled och så vidare. Det var någon sorts ingång i att han själv vet hur det känns att bli diskriminerad. För han har ju blivit det som ung, säger han. Av två anledningar var det han pratade om. Så då är första frågan. Alltså det är två anledningar, en om lite ledtråd kan du få, så här, en om hur han ser ut kan man säga, om en om hans bakgrund. Så fråga nummer ett är så här, vad har Gianni Infantino enligt egen utsago då diskriminerats för? Får ni fundera en liten stund och skriva på. Han pratade om det på en presskonferensen som sagt då, och Och fråga nummer två, bara för att det inte bara ska handla om fotboll här hela tiden, för det är VM och så, så kommer det en fråga på temat presskonferenser. För det här blir ju en ganska känd presskonferens. Oj, vad glad.
Tema presskonferens.
Tema presskonferens. Aldrig sett dig så glad nästan. En av de kändare svenska presskonferenserna i svensk presskonferenshistoria. Inte minst då på grund av dess oerhörda torftighet i stark kontrast till det extremt dramatiska budskapet. Det var ju den här som Palmegruppen höll då när de presenterade vem de menar är Olof Palmes mördare. De kom ju inte runt Skandiamannen, utan det var ju honom de pekade ut där. På ett väldigt så svenskt konferensutsätt med typ overhead. Det var inte overhead, men det var en powerpoint.
Det hade kunnat vara.
Det hade kunnat vara. Så då är frågan där då. Vad hette förundersökningsledaren som höll i den här presskonferensen? En liten ledtråd är att hans namn är likt ett annat ganska centralt namn i tidigare Palme-utredningar, kan man säga. Men vad heter den här förundersökningsledaren? Eller, jo, förundersökningsledaren, känns åklagare är han.
Jobbigt att Linnea verkligen kan där. Det känns verkligen som att Linnea
Hon var inte sen på att slänga sig över tangentbordet där.
Eller försöker jag bara jobba med...
Du vände på den så står det så QWERTY. Dratt fingret så.
Fyra gånger
QWERTY, QWERTY, QWERTY heter det, va? Nej, det är fel. Ja, mer betänketid än så får ni faktiskt inte. Utan vi börjar med Linnea då, som får svara på den första frågan. Vilka två saker har Gianni Infantino enligt sig själv diskriminerats för?
Ja, då gissar jag på att det är att han är kort och att han är italienare kanske.
Isabella?
Han... Eller vadå? Förlåt, fick man bara... Nej, okay.
Nej, du fick säga två. Mycket riktigt, men jag vill höra Isabellas svar först.
Jag vet att det var för att han var rödhårig, men jag vet inte det. Jag skrev att han var typ mobbad i skolan.
Ja, men då får Isabella ett poäng för att det är rätt att han var rödhårig och hade freckles. Just det är det som är alltid en bumper här, att han hade fräknar.
Just det.
Han skrek det på presskonferensen. Fräknar flera gånger, skrek han fräknar rakt ut. Det var jättespeciellt. Sen var det andra svaret då, att han var italienare. Men uppväxt i Schweiz då. Så att jag ger det faktiskt rätt för den.
Det var ju ändå det som var anledningen.
Han mobbades för att han var italienare i Schweiz.
I skolan.
I skolan. Men jag tycker att mobbad i skolan är lite för vagt. Här har vi ändå liksom anledningen bakom. Så det, där får ni ett poäng var. Sen sökte vi då den här åklagaren och förundersökningsledaren som höll i presskonferensen när Skandiamannen pekades ut. Isabella, vad har du svarat?
Christer Pettersson.
Ja, Linnea.
Christer Pettersson.
Rätt svar är Christer Pettersson. Och det blir faktiskt fel för dig, Isabella. För att Christer Pettersson, ja, du vet ju, du tänkte ju att de hette samma.
Ja, men, det var ju väldigt, väldigt likt.
Han stavar med ett
T. Ett T i vägen.
Där är jag lite sträng, det blir bara poäng för Linnea. Vi går vidare till tisdagen. Då var det rymdtema här. Linnea och Fanny sände ju och hade med sig astronomen Katja Lindblom som var här och svarade på lite frågor om månkapplöpningen, den pågående i modern tid och en hel del annat. Till exempel den här lilla undran då från Linnea.
Om jag skulle nu teleportera mig till rymden precis så som jag är här och nu, vad skulle hända med mig då? Skulle jag liksom explodera?
Nej, men du skulle dö.
Ja, en krass Katja Lindblom svarade på den frågan. Du skulle dö, och sen gick hon in lite på exakt hur då. Men raka rör från Katja var det, och i veckan så blev det faktiskt så att en svensk astronautkandidat togs ut av ESA, Europeiska rymdstyrelsen. Eller så här, han är en av 11 reserver bakom 12 ordinarie astronauter som har chansen att åka rätt upp i rymden. Och dessutom så sköt man upp en ny raket från Kiruna i veckan då. Den svenska basen där, det var åtminstone för lekmannen en del av en lite så här krångligt experiment man skulle göra för att försöka hitta bättre behandlingsmetoder mot diabetes. Så det man gjorde var att man sköt upp Peter Gide och en helt vanfrisk, nej ska vara det var inte, utan man skickade upp levande stamceller och insulinproducerande betaceller och jämförde dem i rymden. Det var säkert toppen och nödvändigt, men fråga mig inte mer än så.
Det låter speciellt.
Ja, låt oss lämna det. Det var bara lite aktuella rymdgrejer från Sverige, för det jag undrar är, vad heter den svenska rymdbasen i Kiruna? Vad heter den? Sen har vi nästa fråga då. Där kommer jag spela fyra ljud från fyra olika rymdfilmer. Och då vill jag ha titeln på den filmen. Det är titeln på filmen jag söker. Och vi börjar här då med film nummer ett.
Now let me leave, Murph. Now let me leave, Murph.
Det är någonting när man tar ut den gråten utanför filmsammanhang. Så det låter jag. Ja, vilken film var det då? Jag vet inte om ni vill ha ledtråd, det kanske är jättesvårt. Nej, vi tar inte ledtråd på den.
Jag vill ha en ledtråd, jag vill jättegärna ha en ledtråd.
Jag kan säga att det var Matthew McConaughey som framförde den här scenen då. Film nummer två kommer här.
We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
Only a master of evil.
Ja, det var så Linnea som pratade med mig. Nej, vilken film var det? Där får ni ingen ledtråd. Film nummer tre. En gammal klassiker får man säga. Några år på nacken här. Epokgörande för att den var lite weird också.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
Ja, en gammal klassiker alltså. Det är en astronaut som pratar med en AI här kan man säga. Det var lite före sin tid, men den AI bestämmer sig för att rationalisera bort människan då. Mm. Och sista filmen kommer här.
We finally really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God!
Ja, också en gammal klassiker då, slutskedet av filmen, utan att spoila. Men det är väl, är det han jävla Charlton Heston är det ja, som spelar den här gubben. Så det är fyra filmer där. Lite mini-ledtråd på Charlton Heston. Alltså att hans efternamn har ju med djur att göra. Heston.
Ja.
Han är ju on a häst också i filmen. Men att den här filmen har lite djurtema också. Djur i rymden kan man säga på ett sätt. Ja,
var det sista?
Det var sista, ja. Vi återgår då till fråga nummer ett här. Vad heter den svenska rymdbasen i Kiruna? Isabella, du är först ut.
Kiruna Space Center.
Jag ska inte säga rätt eller fel innan, men Linnea.
Är det S-Range?
S-Range är korrekt och riktigt. Sen har vi då...
Det går bra.
Det är Lightning Round på slutet också. Där kan allt hända. Där är det många poäng på spel. Den första filmen då med Matthew McConaughey som grät så trovärdigt. Det känns trovärdigare på film, jag måste säga det. Jag ska inte håna honom. Jag älskar den här filmen och jag undrar, Linnea, vilken är det?
Jag vet inte, men jag gissar på Gravity.
Och Isabella?
Oh, det är en bra gissning. Jag har sett den här filmen.
Mm.
Men jag vet inte vad den heter. Interstellar sa jag.
Rätt, Interstellar är rätt svar. Andra filmen.
Så glad.
Lyfte från stolen nästan. Okej, andra filmen då, Isabella.
Det är Star Wars. Måste det vara mer specifik än så?
Det behöver du inte, Linnea.
Star Wars.
Ja, det var rätt. Det var dock från episod 4 då, kan man säga. Den första i den kronologiska ordningen. Och sen hade vi den tredje då med den här AI-rösten som pratade med astronauten och rationalisera bort honom. Linnea, det här kanske är den svåraste skulle jag säga.
Ja, jag har tyvärr ingen aning.
Isabella?
Nej, inte ens en bra gissning.
Nej, det är ju Stanley Kubrick va? Sniglar på Carl igen. Han nickar där, jakande, som regisserade filmen 2001 A Space Odyssey. Det är den här klassiska scenen i början också med de här aporna som liksom kommer på hur man använder verktyg, och det är den här, ja.
Obehagligt.
Ja, det är lite obehagligt. Det är en ganska obehaglig film. Lite artsy också på sina sätt. Men det var det i alla fall, Space Odyssey. Och sista filmen då, Damn You All To Hell. En ganska klassisk rage-scen i filmhistorien. Isabella?
Ingen aning.
Linnea, fick du hjälp av den här häst-on-ledtråden eller?
Jag fick ingen hjälp.
Nej, det var bara att det på djurtema.
Ja, då gissar jag på Space Monkeys.
Nära på ett sätt, men rätt svar är apornas planet.
Ja!
Den första.
Det hade man ju kunnat komma på om man kunde tänka. Ja. Men det kan man uppenbarligen inte.
Nej, det är ett pressat läge också. Det ska alla komma ihåg där ute. Det är kanske enklare när du sitter med en, liksom en rostis med marmelad och en kopp kaffe i handen och bara
avslappnad.
Och Google. Det gör ni inte här.
Nej.
Det jag gör däremot är att jag går vidare till onsdagen då. För då så snackade vi om den här restaurangen på Öckerö som ju blivit ett fenomen. Ni känner till den. Den har ju fått så oerhört dåliga recensioner. En av fem på TripAdvisor. Det är liksom något av det värsta i världen i recensionsväg. Det har mycket att göra med de höga priserna där och att en pizza kan kosta upp mot 500 spänn till exempel. Och vår reporter på GP på Kulturen, Jonathan Bengtsson, han har skrivit ett fantastiskt reportage tycker jag i alla fall om den här restaurangen. Kan man läsa på vår sajt. Och han var där, eller han var här i onsdags och snackade om hela storyn. Han har försökt intervjua ägaren, varit där. Det var ett ganska dramatiskt möte mellan honom och ägaren då. Och han var där och käkade och pratade med folk i omgivningen som varit där och har en relation till den här restaurangen. Och en av dem han pratade med då heter Ralf Buss, som upplevt flera sidor av restaurangen som Jonathan skriver i texten. Han firade sitt 30-årsjubileum för sitt bröllop där, bröllopsjubileum till exempel. Men sen hände någonting med den här restaurangen, upplevde Ralf. Vi ska lyssna när Jonathan, den gode historieberättaren Jonathan Bengtsson, återger en anekdot då som åtminstone ger en bild av det här stället.
Sista gången han var där med sin fru 2007 eller 2012 så beställde de in black and white fläskfilé och oxfilé, ja, precis. Och då var pommesen väldigt väldigt hårda. Mm. Så han gick fram till ägaren och med liksom med en pommesinservett och tänkte att nu ska jag ta det lugnt här, men jag ska ändå fråga honom vad han tycker om den här pommesen. För att han kunde liksom ta upp dem på gaffeln, sa han, för att de var för hårda. Så då gav han pommesen till ägaren och ägaren tog in pommesen i munnen och åt den. Och man hörde liksom hur det krasade verkligen, hur det var, alltså ljudet av någonting väldigt väldigt hårt som han försöker arbeta ner i sin mun. Och sen så tittade ägaren på honom med stadig blick och sa: det var den godaste pommesen jag har ätit i hela mitt liv.
Ja.
Jag känner verkligen att jag är där när jag hör det klippet. Jag ser det så framför mig.
Ja, Jonathan, någonting hårt han försöker arbeta ner i munnen. Va? Väl uttryckt då, Jonathan Bengtsson som berättade om detta. Man kan läsa mer på sajten såklart. Det senaste nytt är ju faktiskt att den här restaurangen ska bort nu då efter en långtids tvistande får man säga. Så har hyresnämnden slagit fast att den 31 mars nästa år så ska de väck. Då måste ägaren antingen riva eller sälja vidare. Och vi ska ju säga att vi har försökt nå den här ägaren och Jonathan har ju varit där och försökt prata med honom, men han vill inte prata om detta med oss. Kan man kanske förstå på ett sätt. Skitsamma, man kan lyssna mer på vårt onsdagsavsnitt om det då. Men kan återkomma till den där nyheten om att det bommar också sen i bakvagnen eventuellt. Men frågan då, frågan nummer ett, Öckerö, den här ön i Göteborgs norra skärgård. Den förbinds med hjälp av Öckeröbron till en annan ö i norra skärgården som sedan 2018 växt samman med Öckerö till en gemensam tätort. Men den behåller sitt önamn då självklart. Vad heter den här ön? Den här ön tar man också färjan vidare ut mot Rörehyppen och Knippla till exempel. Vad heter den här ön som liksom binds samman med Öckerö genom Öckeröbron? Och fråga nummer två. Från Öckerö så kommer även den här politiken.
När jag var en ung liten flicka, jag bodde på en fattig gård. Jag skulle bra gärna vilja veta varför vårt hus inte fick stå kvar. Jag har mött så många vackra människor.
Det har han gjort.
Bra sångröst.
Ja, ja, visst. Det här är en kristdemokrat som sjunger ibland i riksdagen då. Och han kommer från en familj med flera politiker och framstående och framstående personer från Öckerö. Bland annat så den här hamnföreningens ordförande som var i tvisten med restaurangen delar hans efternamn då. Vilket är efternamnet? Det är ett känt Öckerö efternamn och ja, den här politiken som vi hörde sjunga då, han är kristdemokrat och han var liksom lite småaktuell till och med för att bli kulturminister. Mm-hmm. Det var många som var, men hans namn nämndes och han är talesperson för kultur- och idrottsfrågor för kristdemokraterna. De två frågorna har vi, men jag börjar då med att fråga er vilken är den andra ön som hänger ihop med Öckerö via den här bron. Jag tror att Linnea får börja den här gången.
Ja, och jag kan tyvärr inte.
Va? Vår kranskommuns king, eller queen.
Ja, men det här är ju Göteborg.
Jo, jo. Nej, Öckerö är en egen kommun.
Nej, ja, det är... Mm. Ja, nej, jag kan inte. Jag är ledsen.
Så att du ska kunna allt om alla kranskommuner, varför du är från Mölndal. Men det är de förväntningarna jag har på dig. Isabella, ja. Vad tror du?
Jag tror att det är Hönö.
Rätt svar är Hönö. Mm. Isabella knappar in här då. Mm. Sen hade vi då den här skönsjungande KD-politiken. Han heter Roland i förnamn, men vad heter han i efternamn, Isabella?
Jag tror Utbult. Utbult.
Utbult är rätt och riktigt. Roland Utbult från Öckerö i grunden då. Bra jobbat. Utbult, snyggt att ni tog den.
Mm,
jag tror jag mött en utbultare i fotboll också. När jag spelade mot Öckerö.
Jag har pluggat med en utbult.
Ja, och jag har pluggat med samma utbult.
Ja, för att vi pluggar ihop. Mm.
Wow, lite om oss också. Så är det med släkten Utbult. De har förgreningar här och var. Torsdag, då snackade vi om, nu är det sista frågan på den här ronden kan jag säga då. Sen blir det lightning round. Mm. Och lite paus däremellan så alla hinner hämta andan. Men i torsdags snackade vi om att världens äldsta tillredda måltid tros ha hittats i norra Irak. Den var tillredd av neandertalare och ska ha varit någonting alldeles, alldeles extra. Det menar i alla fall forskarna då som ligger bakom den här studien, eller möjligen DN som rapporterade om det, och eventuellt överdriven smula, jag vet inte, döm själva.
Jo, det här fyndet då, det tyder på att de var mer kultiverade än man har trott. Riktiga gourmeter, menar forskarna, skriver DN.
Nu undrar jag om jag de överdriver lite där borta på DN. Säljer den här artikeln lite väl.
Ja, för vet du vad det var de hade lagat?
Nej.
En slags pannkaka med tunnbröd.
Pannkaka i tunnbröd, gourmet eller ej, döm själva.
Det är också så. Pang, det är så platt på platt.
Platt på platt, ja. Mm. Mm. Ja, det kanske finns något...
Same, same.
Interesting presentation, sa aldrig en neandertalare till en annan neandertalare. Men så var det i alla fall. 70 000 år gamla matrester hittade de. Och då är min fråga lite på temat neandertalare. För en forskare fick ju Nobelpris för att ha kartlagt neandertalarnas DNA. Han har kunnat visa då på att bland annat att de hade sex med Homo sapiens och fick barn, vilket gör att vissa av oss som traskar runt på jorden här idag bär på DNA från neandertalare. Vilka i den här studion bär på det DNA? Vad heter den här forskaren som fick Nobelpris i år, en svensk forskare? Fråga nummer två. På tal om gamla grejer så hade vi i torsdags även besök av Kenneth Lundin. Det är inte han som är gammal då, utan han jobbar på Naturhistoriska museet där det finns mycket gamla grejer. Han är marinbiolog där och Naturhistoriska museet är ju känt då, fick vi lära oss. Du visste verkligen det innan, men den malmska valen. Mm. Bara, ja, den malmska valen. Ja.
Ja, men det är det coolaste på hela museet.
Ja, kanske lite fördel här då eventuellt för dig, jag vet inte. Men den malmska valen, det är ju den August Malm då, lärde jag mig i alla fall, var intendent på museet back in the diesel. När man stoppar upp den här blåvalen nu som finns i den valsalen på Naturhistoriska. Den här valen förirrade sig in i Göteborgs vatten då redan 1865. Men i vilken vik strandade den? Det är en vik ut mot kusten västra Göteborg. Vilken vik? kan tänka liksom lite så här, vilka badställen finns det utåt där?
Ja, precis, det är inte så en pytteliten vik som knappt har ett namn.
Det är inte Pytteviken.
Nej.
Så,
nej. Utan det Ankeviken, skoja.
Nej, men den finna Anke och Pytte. Snyggt. Men det är liksom en aktuell badvik kan man säga om somrarna även idag. Där var sista frågan alltså i ronde 1 och jag undrar då, vad heter den här svenska forskaren Isabella? Du får svara först.
Jag kommer känna igen den när jag hör det.
Mm.
Men det kommer inte.
Får vi se om du hör det här från Linnea då?
Svante Pääbo.
Rätt! Snyggt. Svante Pääbo heter den här forskaren.
Man kan väl sådana neandertalarforskare, va?
Ja, du kan ju det uppenbarligen. Vad kan du dina vikar då?
Jag vill tro det. Mm. Jag tror att jag har då skrivit Askimsbadet.
Ja, absolut. Ja. Jag kan säga Askimsviken då.
Ja, ja,
men absolut, Askimsbadet.
Mm. Och jag har också skrivit Askimsviken.
Det är rätt och riktigt. Långgrunda jävla Askimsviken, där strandar valen 1865. Bra, vi ska ta en liten paus och vila på mattan, en kortis bara så att Emily har chansen att komma fram med en poängställning inför blixtrundan, den populära som kommer snart. Emelie Hagbard har varit framme här med poängställningen. Det är väldigt, väldigt jämnt inför den sista blixtrundan. Den oerhört populära blixtrundan.
Det låter bra. Mm, ja, jag låg långt efter.
Nej, sträck på dig. Det står 7-6 till Linnea. Inför den här rundan när det är många poäng på spel. Men hallå, där ska den bort, ja. Tack så mycket. Hallå, vad pratar med mixerbordet? I thought we were buddies, pal.
Tror du att den är en AI?
Exakt, I have decided to rationally
börja
prata typ. Nej, men i alla fall då, nu är vi i rond 2. När Kenneth Lundin var här då så nämnde ju han en del, för mig i alla fall, okända djur. Det var julklappsmasken, långsnöret, tarmsjöpungen och så vidare. Därför ska vi då spela Är det här djuret fej? Intro på den.
Där har vi ett riktigt praktiskt exemplar.
Now is his chance to really impress.
Åtskilliga djur och växter.
There are other whales here too.
Ja, ett litet intro där till den här uppskattade ronden då, där vi försöker gissa vad som är sant och inte. Vi har haft IKEA-möbler, är de riktiga? Vi har haft frisörsalonger och så vidare. Nu handlar det om djur. Är det fake eller inte? Det kommer handla om både flora och fauna. Fauna och flora då på något sätt i luft och hav framförallt, för där har jag hittat en del konstiga namn och hittat på en del då som ni ska gissa. Vi kör igång, ni får varannan fråga, ni svarar sant eller falskt. Isabella, du får börja.
Ja.
Djur nummer 1, vitskäggig trögfågel.
Sant.
Det är sant. Linnea, långrandig snarkvipa.
Falskt.
Det är falskt. Isabella, allmän snabelvärmare.
Nej, falskt.
Det är sant, det är en fjäril. Linnea, tropisk kungstyrann.
Sant.
Det är sant, det är en fågel. Isabella, arktisk fartdåre.
Nej, alltså det kan inte vara sant, falskt.
Det är falskt, bra. Linnea, vattenfis.
Sant.
Det är sant. Wow, det kunde du typ.
Ja.
Isabella, rödlätt storsork.
Sant.
Falskt. Det är falskt. Linnea, dubbeltut.
Falskt.
Det är sant.
Nej.
Det är en underart av sjöpungar. En sorts sjöpung.
Är det sant? Dubbeltuten. Jag trodde det var en underart av tut.
Nej, det är två tutar bara.
Ja.
Nej, det är en sjöpungsart. Isabella, korsriddarmes.
Sant.
Falskt. Nej. Linnea, samurajmes.
Sant.
Det är sant, det är sant. Och Isabella, markatamaran.
Nej, falskt.
Ja, det är falskt. Bra jobbat. Vi ska räkna poängar då. Emily gör det. Vad tyckte ni om den rundan? Var det klurigt?
Kul!
Ja. Halvkul Isabella där borta. All right, Emily räknar, de kommer fram här. Vi tar en liten bump och bam. All right, all right, all right. Det har räknats ihop av Emily Hagbard, vår researcher och producent ibland, men också poängräknare.
Kanske hennes viktigaste uppgift.
Ja, det skulle jag säga. Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Men det är en viktig uppgift. Mm. Den är oumbärlig åtminstone. Vi hade inte klarat oss utan det. Då ska vi se efter den här quizen hur det liksom... Nej, ni ska inte få känna innan hur det känns. Jag bara medlade. På andra plats på 9 poäng så har vi Isabella Persson. Mm. Det betyder att på 11 poäng har vi segraren Linnea Rundqvist. Yes! Behåller sin titel som regerande mästare.
Ja, sån jäkla streak det händer.
Ja, verkligen. Det var ju bara en poängs skillnad inför blixtrundan då. Och där drog du ifrån med en poäng. Ja, känslan Isabella, jag tycker att du ska absolut, du sträck på dig. Du ska inte skämmas för det här på något sätt.
Nej, men jag hade kul. Ja. Men det var ändå lite så att jag kunde vissa frågor och de kunde inte du. Och du kunde vissa som inte jag kunde. Så vilket jävla lag det skulle bli
ihop. Vi skulle vara i
synergi, va?
På spåret. Se upp.
Ja, jag
kommer. Panik. Ja, stort tack Isabella. Nu tar vi lite reklam här. Sen ska vi in i bakvagnen och snacka lite fler djur, men också lite inbrott och stölder från museum och sånt. Bland annat. Men först sponsormeddelanden.
Nyhetsshowen presenteras av Rolfs Flyg och Buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
På under en minut.
Det låter snabbt.
Det är snabbt.
Ja, lite om...
Hur snabbt du försvinner härifrån efter vi har sänt, klart.
Ja. Ouch! Men sant också, i alla fall den här veckan. Ja. Jag har vabbat faktiskt, men också att jag undrar mig ibland. Nej, jag skojar bara.
Nej, men, det var ingen kritik.
Bakvagn.
Ska vill du börja?
Ja, men gärna.
Ja, jag börjar.
Jag har pratat så mycket.
Ja, men jag vill prata lite ännu mer om FIFA. Jag tror att vi har pratat om FIFA varje dag den här veckan, va?
Ja, någonting har det varit, för det är sådana långkörare som dras i långbänk här, och de gör det ju inte,
jag vet inte,
nej, de är inte helt osynliga liksom.
Nej, verkligen inte. Nej. Nu är det då, nyheten är då att FIFA slopar förbudet för fans att bära regnbågsfärger under VM i Qatar, enligt brittiska Independent. Mm-hmm. Och det har ju varit mycket om den här One Love-binden, men det är ju inte den som det här gäller.
Jag måste
som jag fattat det.
Erkänna att jag inte riktigt visste att inte ens fans får ha regnbågsfärger.
Nej, det visste faktiskt inte jag heller.
Nej,
men det är helt enkelt på grund av Katars lagar så har det varit förbjudet att ta med sig regnbågsfärger till VM-arenorna.
Undrar hur många drag queen story hours det pågår i Doha just nu.
Ja, fan, vad sjukt.
Liksom, försöka arrangera det där. Det är lika svårt som i Kalmar typ. Nej, det ska ju ske där. Ah, skitsamma.
Ja,
alla som lyssnade tidigare vet vad jag pratar om.
Ja. Men det ska då vara så att FIFA har meddelat fotbollsförbunden att regnbågsfärger inte kommer att vara förbjudet från och med andra omgången i gruppspelet.
Mm-hmm. Har de motiverat det här, varför de har ändrat sig? Bara, vi vill bara inte ha det i början typ.
Nej, jag har faktiskt inte kunnat se liksom vad, alltså just varför de svänger i det.
Nej, men det kanske är något tryck utifrån då, det generella.
För det har ju varit ett väldigt tryck.
Det är väldigt mycket fram och tillbaka liksom. Mm. Först, ja det är klart det blir öl på arenan. Nej, det blir ingen öl. Ja, men ni kan ha de här bindlarna där det står One Love. Nej, det ska ni inte ha. Bara regnbågsflagga på läktaren. Mm. Absolut inte. Det här är Qatar. Mm. Vi hatar ju bögar. Eller så här, det finns inte här. Varför ska ni ha dem? Det finns inga bögar här typ. Ungefär så är de ju lite grann hårdraget. Nej, inte ens hårdraget, utan det så är det. Men nu ändrar de sig igen.
Ja, nu fick jag bara någon sån här liksom känsla av att jag vill slå mig själv för pannan med världens största hand.
Aha.
För att jag bara... Vad är det här egentligen?
Du menar hela...
Ja, hela grejen. Bara, nej, du får inte ha regnbågsfärger i publiken.
Ja. Ja, men i publiken, precis, för det har ju varit även i andra idrottsevenemang, typ när det var, var det friidrotts-VM kanske i Ryssland, typ att man inte fick markera på det sättet. Det var ju när Emma Gren, göteborgska friidrottaren, hade målat naglarna så, som en liten kupp. Liksom. Så det, jag menar, det har ju varit en levande fråga att man liksom politiserar regnbågsflaggan och så.
Mm.
Eller typ menar att den är politiserad. Och, ja, det är ju en debatt som pågår liksom. Men ja, jag vet inte, det blir extra tydligt vad, vad man har för inställning i Qatar då. Men det är också intressant att den sammanfaller med vissa politikers inställning i Sverige. Ja. Inte hundraprocentigt så här fullt ut, men att, jag vet inte, Qatar och vissa typ sverigedemokrater lite grann möts i den synen. Okej, nu lite från päron. Okej, det är så här, men ni fattar vad jag menar.
Ja. Typ. Nej, men vad sjukt det är.
Ja, vi får väl se då. Ja, det är matcher idag då, ifall det kommer svämma över i regnbågsfärger på arenorna idag.
Ja, är de inne på det här andra...
Nej, det är de i och för sig inte. Eller? Andra omrundan, ja. Nej. Det tror jag inte, va?
Ja, precis. Andra omgången i gruppspelet från och med då. Mm. Så att då får man, då ska man i alla fall få ha
då ska man
olika
få ha.
Färger.
Okej, då får man ha olika färger. Vi får se om någon tar tillfället i akt då. Okej, jag ger mig in. Jag tänkte prata lite om en grej som varit en snackis i veckan. Jag vet inte om du känner till matinfluensen Johan Matgeek Hedberg.
Jo.
Ja, det här är också en grej som har pågått typ under, jag vet inte, det känns som hela veckan, men det kanske bara är ett par dagar sådär. Men han, det blev inga julkort för honom i år. Istället så gick pengarna till en julhälsning till Ukraina och på en ukrainsk granat. Mm. Han har rört upp lite känslor med detta. Det är någon sorts, jag vet inte, så här etiskt dilemma med två läger hade väl utvecklats till kanske. Han publicerade en video där man såg en granat och med texten God jul önskar Matgeek Slava Ukraina, eller Slava Ukraine kanske det stod. När den typ avfyras då, den här videon liksom splittrar följarskaran. Han har ju ganska många på Instagram då. Han har fått kritik av många i sitt kommentarsfält då. Sen andra som tycker det är helt rätt. Typ en som har kritiserat honom är Kalle Schulman.
Mm-hmm.
Vi kan återkomma till honom kanske. Men Johan Hedberg säger i alla fall till GP, till oss, att jag tycker det är viktigt att visa ett tydligt ställningstagande. Han har över 300 000 prenumeranter då, som på YouTube, som tar del av recept och tester och sådär. Var för två dagar sedan som han i sociala medier la upp detta och han har både hyllats och kritiserats. Så, han vill helt enkelt stötta Ukraina i kriget mot Ryssland då, om man inte förstod det. Och då har den här hälsningen dykt upp på den här granaten. Och då har folk reagerat på att de tycker det är typ osmakligt att den här granaten, oavsett vad man tycker om Ryssland och deras krig, kommer ju användas till att, om den träffar rätt, typ spränga människor, liksom att avsluta liv.
Ja, det blir ju ändå lite speciellt när det, står så, god jul från mig på, väl... på ett så ja, på ett sånt riktigt vapen.
Ja, typ. Precis.
Det blir... när man ändå tänker på vad det ska användas till.
Ja, en viss ton som kanske liksom inte är helt harmoni med ändamålet. Typ. Det är lite sådär, nästan amerikanskt liksom, yippie-ki-yay motherfucker, liksom, eller sådär. Jag vet vad skulle säga sig någon som Bruce Willis film, typ Merry Christmas motherfuckers.
Och så älskar bara, Bruce Willis.
Ja, precis. Det kanske Johan Hedberg också gör.
Mm.
Vad vet jag. Matgeek alltså. Nej, men i alla fall, han har liksom gjort det via en organisation då, en välgörande organisation som erbjuder typ den här tjänsten, att man för ett par tusen kronor då så får man en video när den här artillerigranaten med personlig hälsning avfyras, och det är dit han har gett pengar då. Han säger så här: jag är en privatperson, jag kan inte handla med vapen, säger han till oss på GP. Den här granaten kom från den ukrainska krigsmakten, men det blir väldigt tydligt budskap här att man tar ställning för Ukraina i frihetskampen. Det är hans... ja, det är det, så han förklarar det liksom. Men några kommentarerna då är så här på Instagram: hur känns det att skicka en julhälsning som dödar, skriver en person i kommentarsfältet. Han svarar då, Johan Hedberg, att det känns jäkligt bra att skicka en julhälsning som bidrar till att snabbare driva ut Ryssland som invaderar ett oskyldigt namn. Sen var det ju Kalle Schulman då. Det är väl den liksom, offentliga personen man vaskat fram här då, som är kritisk. Men jag tvivlar på, han skriver så här, jag tvivlar inte på att du har gjort massor för Ukraina, men i det här fallet lägger du upp ett klipp med ditt namn på ett vapen. Det är någonting annat. Vad är syftet? Soldaterna skrev ditt namn på vapnet som ett tack för att du finansierar förnödenheter. Ja, han är kritisk så här, att du glamoriserar död och spelar Allan med det från ett tryggt håll på långt avstånd liksom. Att du sen ångrar dig och dillar om att absolut inte handla med vapen. Ja, ångrar sig, det får väl stå för Kalle Schulman då. Men varför lägger du upp filmen då överhuvudtaget? Så låter kritiken. Sen har Johan Hedberg fått svara på då, hur han ser på kritiken. Jag ser det hela som en naturlig reaktion. Därför att det är otrevligt med vapen och krig. Men om människor inte reagerade på vapen så skulle något vara käpprätt åt helvete. Så jag förstår reaktionen. Samtidigt så tycker jag det är tydligt så här liksom, att om inte Ryssland hade invaderat Ukraina så hade vi aldrig haft den här situationen. Ja, så går snacket ungefär. Ja. Har vi något mer att säga om det? Egentligen inte.
Nej, egentligen inte.
Det finns de reaktionerna.
Varsågoda att tycka vad ni vill.
Varsågoda att tycka vidare.
Julen betyder mycket planering, tycker jag. Att det är struktur, att man tänker till lite grann.
Det betyder julen. Eller bomber och granater kan också betyda då.
Ja, det kan det betyda.
Uppenbarligen.
Linnea. Det kan betyda mycket. Jo, jag vill prata lite om Kina. Jag är på Instagram och läser på Petri Spels Instagram. Att Kina säger sig ha löst problemet med ungas spelberoende i landet.
Ja, de har haft någon sorts drive där, någon kampanj typ.
Precis, för förra året då var det någonting om att så här, är man under 18 får man inte spela mer än 3 timmar i veckan.
Nej, det är liksom som ett helt, en hel statsapparat som är så Sivert Öholm.
Ja.
Hon bara, det här är inte bra för barnen.
Nej.
Det är moraliskt för liksom.
Det är ju ändå intressant.
Nerbyggligt.
Det är ju ändå intressant också, för jag menar, det är ju många som liksom jobbar. Jag vet inte exakt hur det ser ut i Kina, men det är ju ändå många som är så spelar professionellt. Typ.
Ja, absolut.
Vad gör man med den framtiden?
Ja.
Genom en sån här grej. Ja. I alla fall nu säger de sig då ha löst det här problemet. Det är en spelbranschorganisation, China Game Industry Group Committee. Många namn. De säger då att Kinas nya hårdare regler kring gaming har haft en positiv effekt.
Okej, positiv effekt, så som att folk spelar mindre då.
Ja, exakt. I en rapport då som de har släppt så säger man att 75% av alla minderåriga spelar mindre än 3 timmar i veckan. Och de hyllar även spelföretag för att ha uppnått anmärkningsvärda resultat.
Aha. Vad glada de här spelföretagen är.
Eller...
Folk spelar så himla lite.
Ja.
Typ, thanks Communist Party
Eller
of China.
Ja.
Vi tjänar jättelite pengar nu, men skönt att det går så bra för barnen.
Vi har absolut varit med och gjort vårt bästa för att ingen ska vilja spela.
Jag tänker, 3 timmar i veckan, det är ganska lite ändå om man slår ut det. Jag kan inte göra den matten, men det blir inte så jävla många timmar om dagen eller minuter om dagen. Det känns som att det här är typ en seger för alla föräldrar på 90-talet.
Ja, det är det ju.
Du får fyrkantiga ögon.
Ja.
Alltså jag,
och
om jag,
typ, jag måste ringa mormor, stänga av datorn.
Man bara, man hade modem. Ja. Så. Ja, för att jag menar, jag... spelade nog mer än så när jag var tonåring. Jag hade blivit helt vansinnig om det var 3 timmar i veckan.
Nej, men det är
vansinnigt om
det
var 3 timmar om dagen. Liksom.
Ja.
Hade jag typ tappat det fullständigt.
Det är jättelite. Det är på helgen till och med ens då. Kan man inte...
Nej,
om man liksom vill maxa sin helg, då kan man spela 1,5 timme per dag.
Vad många röster de, om de hade röstat på det sättet i Kina, de hade fått av typ föräldrar i vår föräldrageneration.
Föräldrar från 90-talet Sverige.
Ja, exakt. Det här är en fråga för mig.
I framtiden.
Nej, Nej, jag vill inte att mina barn ska få fyrkantiga ögon. Det är klart ni röstar på er, Kina. Jag bara tänker när jag spelar så Championship Manager back in the day, när man är så här fotbollstränare, är det spelet liksom att då, alltså jag vet inte hur länge. Alltså det är inte så att man satt 3 timmar en lördag, utan man satt liksom hela lördagen och söndagen.
Ja, och man gick väl knappt och la sig.
Nej. Verkligen. Det kunde absolut vara problematiskt. Ja. Det är inte det jag säger faktiskt. Dels att man typ... ja, men,
inte kom ut och fick frisk luft.
Det fick man inte. Man fick också så rödsprängda ögon och typ så här slog, inte jag, eller så slog i väggen väldigt hårt. Jag var kompisar som har liksom slått sönder olika gipsväggar hemma liksom, och tangentbord och så. Mm. Så det är ju ett problem med det. Så they're probably, de kanske är onto something här, kommunistiska partiet.
Oh,
ja, grattis Kina att ni har fått bukt med detta.
Katastrof. Måste ändras.
Är det katastrof? Varför det?
Men liksom, vem vill ha stickade saker när man kan sticka dem själv?
Yes, jag nämnde det i quizet. Hamnens restaurang på Öckerö är uppsagd.
Ja.
Men de vägrar att flytta. Det här är senaste nytt. En twist pågår om den här Hamnens restaurang som vi snackade om i onsdags då med Jonathan Bengtsson som var här och snackade om det. Det är ju kort bakgrund, men att det är ju den här restaurangen som har typ rekord i dåliga reviews på TripAdvisor. De tar jättehöga priser för pizza, typ 500 spänn och däromkring. Och den här ägaren har GP och Jonathan försökt intervjua, men han har inte varit så pigg på det. Liksom. Det är en jättelång historia som man kan läsa om på gp.se. ett reportage som ligger där. Men det visar sig nu då att hamnföreningen på Öckerö som arrenderar ut den här marken där restaurangen ligger, de har försökt säga upp avtalet i 1,5 års tid. Det var inget lättvindigt beslut, men vi kom till vägs ände, säger hamnföreningens ordförande Per Arne Utbult.
Nämen,
känt från quizet här tidigare då. Det beskrivs här då om själva restaurangen, men också att man har haft uppe på styrelsemötet då för hamnföreningen långt tillbaka i tiden att man behövde säga upp det här avtalet. Vi kom till vägs ände. Det har varit högt tryck på att göra något, både från medlemmar och besökare i hamnen. Det är ändå en ganska attraktiv location liksom.
Ja, men vet man vad det är som gör att de vill säga upp?
Ja, men kommer lite grann till det här. De har liksom arrenderat den här platsen i 25 år, så det var inget lättvindigt beslut, men de har liksom stadgar som säger att så här, de näringsidéerna ska liksom verka för medlemmarnas bästa, och de tycker inte att det gick i den riktningen. Det är inget personligt, det är tråkigt att det blir så liksom, men att de tycker väl inte att den här restaurangen har typ levt upp till förväntningarna och stadgarna man har. Och GP rapporterar, vi rapporterar också om att det liksom det har också pågått en tvist under en lång tid, och de har också polisanmält varandra då, Per Arne Utbult, den här ägaren, för ofredande efter ett bråk 2021. Alltså före uppsägningen lämnades in, men det har inte lett till några påföljder så, men det är en väldigt infekterad konflikt de emellan. Men när de då liksom aviserade att vi vill säga upp er, det var i juli 2021 då, men då överklagade restaurangen det här till hyresnämnden i Göteborg och hävdade att det var liksom en ogiltig uppsägning. Och nu har hyresnämnden tagit ställning och beslutat att det här arrendet ska sägas upp då den 31 mars 2023. Så det är typ om en 4 månader då, så ska den till slut försvinna. Det kan överklagas igen och sådär. Men han, Per Arne Utbult, säger att vi vill ha en väl fungerande restaurang. Vi har många besökare i gästhamnen varje år, och då vill vi ha en bra restaurang. Så här, om det är den här restaurangägaren eller någon annan som driver den spelar mindre roll. Men ja, de är inte nöjda med hur den har drivits då, helt enkelt.
Nej.
Så det är liksom senaste nytt om den här restaurangen. Passa på om ni vill käka där.
Ja.
En sista grej, Linnea.
En sista grej. Passagerare checkade in katt i flygbagaget.
Okej.
Mm, och det var inte så att det var liksom en katt inslagen i presentpapper. Nej. Så att man såg att det var en katt. Utan det var när...
För det hade varit okej.
Nej, men jag menar bara, det känns som att någon bara... På den rubriken så kändes det som att någon bara kom med en katt och så här sträckte över disken.
Ah,
bara, här är en katt.
Nej, tack. Så var det inte.
Så var det inte, utan det var när personalen på JFK i New York gick igenom väskorna. Då, när den åkte liksom igenom... när man liksom typ röntgar, ja, när man skannar väskorna, ja. Då så stack den här väskan ut, för där låg en levande katt. Det är så himla knäppt. En stor orange katt verkar det vara. Mm. Och det finns en, jag läser i våran artikel på GP nu, men det verkar vara CNN som har rapporterat om det från början. Där finns en bild där man liksom ser hur katten är, man ser liksom hur den är, hur väskan är skannad. Och då ser man att det bara ligger en jättestor katt i väskan.
Det är också en sån rullväska som står upp. Så den ligger liksom högst upp på alla saker då.
Ja.
Så lugna er, den ligger inte underst.
Nej.
Som om det...
Det är ovanligt att hitta levande djur i en incheckad väska, säger Lisa Farbstein som jobbar på flygplatsen då, till scenen. Hon blev chockad av det här fyndet, men katten verkar ha varit lugn och inte ha försökt fly när de då öppnade, misstänker jag. Och den ska vara liksom inte vara skadad, utan den ska må okej.
Man får inte ta med sig katter som helst på flyg, eller? För det är någon som har velat typ smuggla med den, tolkar det som. Eller?
Utan det är så här, att de fick tag på ägaren till väskan, som sa då, det där är inte min katt. Det måste ha varit min rumskompis djur som smugit sig in.
Oj!
Så liksom...
Men vad... Men då får man ta den här personen på orden. Men borde man inte märka det, eller?
Jo, kanske. Men det är också så här... Du gillar ju inte djur så mycket, va? Höll jag på att säga. Det var ju onödigt. Men,
men jag är inte så här. Fantast. Liksom.
Nej, men det
jag
behöver man inte ha.
Katter ganska mycket.
Mm. Ja, men katter har ju en... De har ju en jävla grej. Typ så fort man lägger fram en väska och typ ska börja packa i saker, då går de och lägger sig där. Alltså de gör det.
Ja.
Så att det jag tror ändå att det mycket väl skulle kunna vara det som har hänt.
Ja, men jag menar bara
kanske
att
man borde titta en extra gång innan man liksom...
Men hur tyst är den här katten då?
Jättetyst,
ja, tror jag. Ligger den inte och jamar där?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det är uppenbarligen
det tror jag
inte.
Den är väl ljudisolerad. Den har väl massa typ shorts och sånt runt sig.
Det här
sig
är som... inte bara en historia om en katt, utan också om världens bästa väska.
Ja.
Den är jättetyst.
Ja, verkligen. Men katten verkar i alla fall vara helt oberörd av händelsen. Jag var orolig att han skulle bli förbannad, men han jamade inte ens på vägen tillbaka, säger då den här rumskompisen som hämtar upp sin katt.
Resfebernivå 0% på den här katten.
Ja,
van resenär.
Ja. Men det hade kunnat, se här nu också, hade kunnat sluta i katastrof om katten hade varit kvar. Det var väl inte kanske en jätteöverraskning.
Nej, men pun not intended. Jag måste säga det bara. Katastrof.
Ja, just det.
Ja, förlåt. Fortsätt. Kul.
Nej, men risken är stor att katten hade antingen klämts eller fått syrebrist.
Om den hade hystats in då?
Ja, om den hade liksom
packats
blivit
hårt.
Tänk om någon i den där skanningsmaskinen bara hade för en sekund liksom dagdrömt.
Just
vad obehagligt. Åh, vad obehagligt. Det får man inte göra.
Nej, det får man inte göra. Särskilt inte om någon smugglar på en bomb eller så också.
Nej. Jag hade haft så mycket stress om jag hade jobbat där. Jag bara, måste titta hela tiden.
Ja. Då brukar jag, när jag har såna grejer, när jag är i ett scenario där jag behöver titta hela tiden, då slår jag en reflex till att jag gör så här.
Ja.
Så blunda så hårt.
Ja,
att jag bara,
exakt.
Alltså bara snabbt innan jag verkligen måste titta.
Blunda jättemycket när jag måste... Jag tittar.
Som blir man ju. Och alltså, det skulle man ju vara hela dagen där, så du måste titta hela tiden.
Så jobbigt.
Man, halva passet så sitter man och bara blundar och sen bara, okej, nu är jag redo.
Ja. Ja, men som att man har typ så en minuts skift.
Ja.
Man måste bytas av för att man måste få sitta och blunda en och bara, okej, snart. Typ lyssna lite på Enya och bara, nu snart ska jag titta och så bara, nu är du.
Okej, då kanske du och jag var i pass då, ja. Precis, så när jag sitter och bara stirrar på skärmen så sitter du bredvid och blundar. Ja. Så kanske vi har någon typ av stol som man bara snurrar på.
Så när man
jag
trycker är flär... på en knapp nästan, så bara snurrar runt.
Swoosh, då vänds jag åt helt fel håll och så vänds du in då och kommer in liksom. Så bara växelverkar man så hela dagen typ. Så hade det varit om du och jag jobbade som säkerhetspersonal på en flygplats.
Mm.
Helt fel knapp, du. Där har vi den. En dag ska jag nog berätta för dig om min första katt, Massarin.
Oh.
Det var en liten rackare det du.
Asså,
ja, men det sparar vi. Det tar vi en annan dag, när ni minst anar det. vi tackar av för idag. Det har varit quiz, vilken resa det är. Man är alltid lite fried i hjärnan efter man har tagit sig igenom det.
Ja.
I övrigt har vi pratat om Börje Salming ju, som har gått bort 71 år gammal, och tagit oss igenom hans karriär lite grann och slutet på hans liv här. Du pratade ju om Drag Story Hour.
Ja, Drag Queen Story Hour, som alltså arrangeras på biblioteket i Kalmar imorgon. Tyvärr fullbokat om man var sugen.
Tyvärr, det kanske kommer fler chanser. I övrigt så har vi meddelat då att den här hamnen, restaurangen i hamnen på Öckerö, den ska bomma igen nu i mars. Så där är det också så. Eller tvärtom, där kanske inte kommer så många fler chanser.
Nej.
Om man vill käka det.
Nej, precis.
Ja, det är om det. Vill ni höra något av det här igen eller för första gången, om ni missade, så finns podden på Spotify och andra poddplattformar en bit efter sändningen här. Vi tackar för oss. Trevlig helg.
Ja, supertrevlig.
Åh, vad gott du ska ha det med din kompis. Och,
två kompisar.
Två kompisar har du, ja.
Jaha, det har jag.
Grattis till Linnea. Trevlig helg där ute.